är ett helt kapitel vi ska läsa idag. Så om du har en bibel med dig så kan du slå upp. Om du inte har en bibel med dig men har en mobil, då säger jag som vi säger på ungdomssamlingarna. Finns det en bibelknapp i appen? Vet ni det? Det ser ut som ett flygplan. Kan man slå på den när man har sökt upp sin bibeltext, så har man mobilen offline och så kan man läsa Bibeln, följa med samtidigt. Men vi går till andra Korinthierbrevet kapitel 4. Därför, när vi genom Guds barmhärtighet har denna tjänst, så ger vi inte upp. Vi har tagit avstånd från allt hemligt och skamligt och använder inga knep. Vi förfalskar inte Guds ord, utan lägger öppet fram sanningen och överlämnar oss inför Gud åt varje människas samvete. Om vårt evangelium är dolt, så är det dolt för dem som går förlorade. Den här världens Gud har förblindat de otroende sinnen, så att de inte ser ljuset som strålar från evangeliet om Kristi härlighet. Han som är Guds avbild. Vi predikar inte oss själva, utan Jesus Kristus som Herren och oss som era tjänare för Jesus skull. Gud som sa ljus ska lysa ur mörkret, han har lyst upp våra hjärtan för att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte ska sprida sitt ljus. Men denna skatt har vi i lerkärl, för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från oss. Vi är ständigt trängda, men inte instängda. Rådvilla, men inte rådlösa. Förföljda, men inte övergivna. Nedslagna, men inte utslagna. Alltid bär vi Jesu död i vår kropp, för att också Jesu liv ska bli synligt i vår kropp. Vi som lever utlämnas ständigt åt döden för Jesus skull, för att också Jesu liv ska uppenbaras i vår dödliga kropp. Så verkar döden i oss och livet i er. Men vi har samma trons ande som skriftordet. Jag tror, därför talar jag. Även vi tror och därför talar vi. Vi vet ju att han som uppväckte Herren Jesus också ska uppväcka oss med Jesus och låta oss träda fram tillsammans med er. Allt sker för er skull, för att nåden ska nå allt fler och få tacksägelsen att flöda över till Guds ära. Därför ger vi inte upp. Även om vår yttre människa bryts ner, förnyas vår inre människa dag för dag. Vår nöd som är kortvarig och väger lätt bereder åt oss en väldig och överväldigande härlighet som väger tungt och som varar för evigt. Vi riktar inte blicken mot det synliga, utan mot det osynliga. Det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Amen. Hänger ni med? Det är ett starkt kapitel som Paulus skriver till församlingen i Korint. Han skriver, därför ger vi inte upp. Han börjar det här kapitlet med att tala om tjänsten, tjänandet, att tjäna Gud. Han säger att vi har fått lov att tjäna Gud genom nåd, genom Guds barmhärtighet, skriver han. Ingenting vi gör är på grund av att vi har klättrat oss fram och tagit plats, utan det är för att Gud har gett oss nåden och möjligheten att stå till förfogande för andra människor. Och så skriver han att vi har tagit avstånd från allt hemligt och skamligt. Vi använder inga knep. Vi förfalskar inte Guds ord, utan vi lägger öppet fram sanningen och överlämnar oss inför Gud åt varje människas samvete. Och vårt evangelium är dolt, så är det dolt för de som går förlorade. Han säger att vi måste tala sant. Vi måste tala hela sanningen. Om vi underhåller det som har fått rädda mig, om jag underhåller det från någon, då är ju inte det på min bekostnad. Det är inte jag som lider av det, utan det är ju den jag berättar, inte berättar det för, som inte får höra om det. Och vi lägger det fram ärligt och sant. Vi använder inga knep för att luras fram. Och det är för att kraften ska inte bli synlig genom oss. Utan det är för att när Guds kraft blir synlig så ska vi se att det är genom Gud och inte genom någon människa. Och så står det att den här världens Gud har förblindat de otroende sinne så att de inte ser ljuset som strålar från evangeliet om Kristi härlighet. Han som är Guds avbild. När jag fick ta emot Jesus som 14-åring och började inse och Gud fick förändra mitt liv, så var jag så här, men det här är ju helt fantastiskt. Och så gick jag till mina vänner och bara, varför ser ni inte det här? Det är helt otroligt. Varför är det ingen som vill ha det här? Men det är som att en slöja är för våra ögon innan vi får möta ljuset. Vi hör om någon som får ett helande och vi säger, nej men det finns någon naturlig förklaring. Det är förberett, det är någonting som är riggat. Vi får höra om Gud, vi får höra om det här. Nej, det kan inte vara på riktigt. Det kan inte, det är som att det tar stopp. Som att vi är förblindade. Men när man får den här, men undra om det kanske kan finnas någonting här, så är det som att Guds ljus bara strålar från de goda nyheterna och vi får ta emot det och få bli förvandlade. Och så skriver han att vi predikar inte oss själva utan Jesus Kristus som Herren och oss som era tjänare för Jesus skull. Det här är jätteviktigt, speciellt nu. Vi är superduktiga på att upphöja oss själva. Vi är superduktiga på att skriva en, vem är det som talar, eller en stor affisch på en konferens. Och vad är affischen på? Jo, men det är vem som är där. Kom hit och lyssna för att den här personen är här. Men vi upphöjer oss inte själva, för det blir falskt. Det blir ett falskt evangelium, utan vi upphöjer endast Gud. Han predikar han som korsfäst, som Herren. Och oss som era tjänare för Jesus skull. Han skriver inte att jag är Guds tjänare för er skull, utan han är vi varandras tjänare. För Guds skull. Och det finns ett perspektiv här som jag verkligen vill lyfta fram. För han säger i vers 7 att denna skatt har vi i lerkärl. För att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från oss. Vi är väldigt duktiga på att predika tro i den här kyrkan, i många pingstsammanhang. Så vi är duktiga på att predika att tro ska leda till handling. Jag har själv predikat det budskapet flera gånger. Men tron ska synas. Hoppet är det vi hoppas på, det vi vill ska vara sant. Men tron är att agera på det och gå. Men på något vis så blir det som att vi har det här lerkärlet och vi har den här gudskraften här och vi försöker kasta ut den så att det ska synas. Så att, ja men titta på min tro, visst är jag kristen. Att vi försöker bekräftelse i varandras ögon på vårt tjänande. Vi vill så gärna passa in med varandra. Vi har ett gott hjärta att tjäna Gud. Men det blir som att vi ska blotta den. Medan Paulus skriver tvärtom, den här kraften, det har jag ett lerkärl. Det här är liksom i min trygga kruka. Den här bevarar jag, för det här är det viktigaste jag har. För att när jag tjänar människor så ska Guds kraft få styrka mig att tjäna er. Det står älska Herren av hela din kraft, av hela din själ, av hela din förstånd. Och älska människor som dig själv. Vi får gå ut och tjäna människor genom Guds kärlek. Och det viktiga är inte att de ska se hur mycket jag älskar Gud först och främst. Utan det viktigaste är att de ska få se hur mycket jag älskar dig. Hur mycket jag älskar människor. Och det blir som att vi sätter den här krukan här uppe. Och att vi ska, det är klart, vi ska sätta vårt ljus så att det lyser. Vi sätter inte skäppan över och döljer vårt ljus. Men låt den här Guds kraften få styrka oss inifrån. Det är ofta att vi predikar att, eller ett uttryck, vi måste fylla på och tömma ut. Och vi måste få vila, vi måste få in, vi måste få tid och kraft att återhämta oss. Men jag tycker det är svårt det här med när är det som det töms ut? När töms jag? När blir jag trött? Jag har flera kvällar om de här året bara sagt till Gud, jag vill inte. Jag vill vara hemma. Jag orkar inte. Jag har inte kraft. Jag är inte värdig. Låt mig vara hemma och dra ett gammalt täcke över mig. Och så säger han, men i svagheten fullkomnas kraften. När vi är svag, då är han som starkast. Och det handlar inte om att vi ska gå i vår egen kraft, utan vi ska gå i denna Herren din kraft står. För när vi springer, när vi tjänar Gud med inte oss själv som källan, så blir det blir uttömmande på ett annat sätt. Jag kan vara jättetrött fysiskt när jag kommer hem efter jag har gjort någonting. Men det är som att själva akten av att tjäna Herren bara uppfyller mig. Och det är en glädje. Och det handlar om blicken. För Gud har inte designat dig till att springa på tom tank. He's not made you to run on empty, var en vän som sa till mig. Tanken är inte att vi ska fylla på och tömma och sen vara slut och fylla på och tömma. Utan vi ska ha blicken fäst på rätt ställe. Och då skriver Paulus att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från oss. Och så säger han det som vi sjöng i första sången. Jag var så glad att ni sjöng det. Vi är ständigt trängda men inte instängda. Rådvilla men inte rådlösa. Förföljda men inte övergivna. Nedslagna men inte utslagna. Wow, det här skriver alltså Paulus, en kille som far från stad till stad och han blir utjagad, de kastar saker på han. Han vågar sticka ut hakan gång på gång och predika Guds evangelium. Och säger han, jag är trängd, jag är rådvill. Men jag är inte rådlös. Jag är inte instängd. Jag är nedslagen, jag känner mig på botten. Jag är blodad, nedslagen, ingen kraft. Men jag är inte ute ur matchen. Jag är inte ute ur leken, jag är inte utslagen. Det är okej att känna sig nedslagen. Det är okej att känna sig rådvill. Men tack Jesus, vi är inte rådlös. Vi är inte utslagen. Och så står det här. Vi vet ju, vers 14. Vi vet ju att han som uppväckte Herren Jesus också ska uppväcka oss med Jesus. Och låt oss träda fram tillsammans med er. Här har vi liksom Paulus blick, Paulus mål. Vad är det som motiverar han till det här? Han säger, därför ger vi inte upp. Jo, för han vet att Gud kommer väcka upp oss. Och han skriver här till en församling som är långt borta. Så han säger, jag vet att vi kommer få träda fram tillsammans med er. Tillsammans med Jesus. Därför ger vi inte upp. Även om vår yttre människa bryts ner, förnyas vår inre människa dag för dag. Vår nöd som är kortvarig och väger lätt bereder oss en väldig och överväldigande härlighet som väger tungt och varar evigt. Vår nöd som är kortvarig och väger lätt. Ursäkta mig. Vem tror du att du är, Paulus? Du vet inte vad jag står i. Du vet inte hur jag har det på jobbet. Du vet inte hur jag har det i familjen. Du vet inte hur jag har det i kroppen. Det handlar om perspektiv. Jag och Svenne satt och fikade i fredags. Och så hade vi såna här tunna rågknäcken och med så här cream cheese. Känner ni igen det här? Jättegott. Mm, sa Svenne. Och så sa han, det här är ju nästan nyttigt. Ja. Och så tänkte jag, om man jämför det med två bullar, en macka och två sockerbitar i kaffet, då är det ganska nyttigt. Men om man jämför det med den här mandarinen som låg bredvid, som vi hade alternativet att ta, då är det ändå på något sätt onyttigt jämfört med det. Paulus jämför inte sitt nederlag, sin sämsta dag, sin värsta tid med den bättre tiden, med då det går lite bra, då han mår bättre. Han jämför det med himmelen själv. Vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Alltså allt som vi ser här, det där pianot, det här bordet, byggnaden, varandra, jag själv, den här kroppen kommer försvinna. Vissa saker kanske håller längre än andra. Men med tiden så kommer allt försvinna. Allt som vi ser. Det enda som består är det som är evigt. Och Paulus fäster blicken på det, på himmelen. Det här är värt mer än någonting i mitt liv. Det håller jag tryggt. Det här himmelsperspektivet, evighetsperspektivet. Jag kommer uppstå tillsammans med Jesus. Till en plats som är utan sorg, utan tårar, utan sjukdom, utan krig, utan våld. Och han har räddat mig från att gå miste om det här. Jag var på väg mot en väg där jag inte hade fått ta del av något av det här. Men Jesus har räddat mig till det här. Wow! frälsningsglädje. Det här är Paulus blick. Det här är det som gör att Paulus fortsätter. Han säger, därför ger vi inte upp. För att vi har blicken fäst på något högre. Det här är inte en predikan som säger att vi aldrig ska vila. Eller vi aldrig ska återhämta oss. Vi ska aldrig få må bra. Vi ska aldrig säga nej till kyrkan om de ber oss om någonting. Tvärtom. Om du behöver vila, vila. Om du behöver säga nej, säg nej. För det står inte att vi ska tjäna Gud för människors skull. Det står att vi ska tjäna människor för Guds skull. Ansvaret ligger mot Herren, inte främst. Men det handlar om, var drar jag min kraft när jag springer, när jag lever? Och att tjäna Gud handlar inte heller främst om att hjälpa till dem på en söndag. Det är att tjäna Gud. Det är att hjälpa varandra, tjäna varandra. Att vara med och tjäna församlingen på söndagar. Men det kanske ännu mer handlar om att vara en god far och mor. En god son eller dotter. Att vara ett bra syskon. Att göra det här som din granne inte förväntar sig, men den blir glad av. Att uppmuntra dem vi möter att vara en barmhärtig samarit. Att ge det där lilla extra åt den som inte alls förväntar sig av det. Och som du kanske vet, att kanske så får jag ingenting tillbaka ur den här interaktionen med den här människan. Men jag gör det ändå för att älska. Vi måste vara medvetna om vars vi får vår styrka. Det kan finnas en trötthet. När vi gjorde sportlovslägret så var det en enorm kamp. Just det här med tröttheten. Alla vi ledare kände att vi är trötta nu. Vi är trötta. Och vi insåg när vi berättade för varandra att från ungefär samma tid så har vi alla börjat känna liksom en tyngd. Och vi sa, men okej, det här är motstånd. Det här ber vi emot. Och så påminner vi oss själva. Var har vi blicken? Varför är det vi gör det här? Vi var 8 ledare som hade känt exakt samma sak. Innan lägret. Och sen så fick vi kraft när vi bad för varandra. Vi fick kraft när vi uppmuntrade varandra. Vi fick kraft när vi påminde oss själv om varför vi gör det. Om var har vi blicken? Det här är så viktigt när vi har en tid där vi påfrestas av intryck 24/7. Och det krävs mer än oss, av oss än kanske någonsin. Vissa har, vi har alla olika situationer som är väldigt krävande. Men vars drar vi vår styrka? Vars har vi vår blick fäst? Paulus, han var fängslad när han skrev Filipperbrevet. Fängslad för att han har predikat Jesus. Han sitter där. Och vet ni vad det brevet kallas? Det kallas glädjebrevet. För att ingen gång i Bibeln står det så många gånger. Gläd er, var glada. Var glada mitt i lidandet, mitt i det du står i. Gud är med dig. Han har lovat det. Han har inte lämnat dig. Han har inte övergett dig. Även om vi inte ser det, så är du där. Även om vi inte hör det, så är du där. Vad de sjunger ju, Waymaker, eller hur? Jag vill att du som känner dig nedslagen, trängd, rådvill, förföljd, orolig, trött, tyngd, använd ditt eget adjektiv. Jag vill att du ska känna dig uppmuntrad och påminn dig själv om den skatt som vi har i detta lerkärl. Frälsningen. Vi måste predika mer om himmelen, tycker jag. När jag var ungdom, så då sa vi, det handlar inte bara om då, det handlar om här och nu. Och det har blivit sånt här och nu prat att vi glömmer bort att, vad är det som är där borta? Dels så sa vi så, jag sa så själv, för att jag talade med kompisar som inte hade en tanke på döden och efterlivet eller någonting sånt där. Det var inte relevant för dem. Men också för att generationen före mig har haft många sår, har haft mycket rädsla och förakt mot predikan mot om himmelen och sista tiden. Vi har haft människor som har stått på estraden här och skrämt upp människor så pass att man går hem skakande och är rädd för livet. Och så har vi stått här och höjt upp det som Guds ord, att det här är Gud som talar till församlingen nu. Ja, men hur kul är det? Himmelen, sista tiden, Jesus kommer tillbaka, det är ju vårt största hopp. Det är ju det som vi har utlovat, det är det som ska ge oss liv. Det eviga livet som håller bortom all den här tokiga världen som vi kan se. Det är det enda som håller. Jesus. Vi ska gå in i nattvardsfirande nu. Så lovsångsteamet får komma upp. Och jag skulle vilja avsluta med att be. Tack Jesus. Tack för att vi får se till dig. Du som är livet själv. Du som är kraften. Du som har räddat oss. Tack Jesus att du möter oss här och nu. Tack för att du lovat att vara mitt ibland oss när vi samlas i ditt namn. Fader, vi ber att du tar emot oss. Ta emot våra tyngda och sorgsna hjärtan. Och uppfyll oss med din kraft, med din kärlek, Jesus. Låt vårt hopp få bära oss. Bär du oss i vårt hopp att du en gång kommer du tillbaka.